fyra långa år har börjat. Och varför är Kanada inte en del av Förenta staterna? Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 215, inspelat lördagen den 25 januari. I vad som så här långt har varit ett väldigt brutalt år 2025. Inspelat i Phoenix, jag är tillbaks i hemmanet och resan gick bra. Inget drama, alla flighter på tid, fastnade inte i några säkerhetskontroller, ingenting. Så det är bara att det är en lång, lång flight från London till Phoenix, men helt okej. Och som vanligt extra tack till de av er som är med på Patreon och som ger mig extra motivation att lägga mer tid, mer energi på podden. Alla bidrag mottages med glädje. Och jag älskar att höra från lyssnare. Glada tillrop, synpunkter, kommentarer skickas bäst med gammal, hederlig, algoritmfri e-post till hej@amerikapodden.com. Jag har även nu precis innan jag började spela in startat ett Blue Sky-konto. I och med att det verkar som om Blue Sky drar igång ganska bra. Jag vet inte om det är en grej i Sverige än, men som en Twitter-ersättare verkar det ganska bra. Och lätt att hitta. Du går till bsky.app, deras domän, och bara söker på Amerikapodden. Men Trump har ju nu blivit invigd och drog igång sin andra administration med rivstart. Som förväntat. Invigningen flyttades inomhus. Han tyckte att det var för kallt. Har ju varit en liten köldvåg i Washington, inklusive snö, vilket är ganska ovanligt för dem. Men grejen är ju att invigningarna har hållits utomhus i kallare väder än så. Han har själv hållit rallies i kallare väder. Själv är jag övertygad att det var för publikstorleken. Han var ju enormt förödmjukad av att han fick mindre publik än Obama fick under sin invigning. Det var ju då han direkt skickade ut sin dåvarande presssekreterare Sean Spicer att ljuga. Att säga, titta folk rakt i ögonen och säga att Trump hade störst publik av alla invigningar. Vilket var en uppenbar lögn, men satte ju tonen för administrationen. Och som en del av rivstarten skrivit under en massa exekutiva order och även benådat de som dömdes för upploppet på 6 januari. Som alltså försökte mörda kongressledamöter. Begick våld mot poliser. 5 människor dog den 6 januari. De byggde också en galge åt Mike Pence och jagade Nancy Pelosi inne i Kapitolium. Enligt det republikanska partiet nu så är de politiska fångar och har nu alltså benådats. Så att nu har vi en massa milismänniskor ute på gatorna igen som känner sig enormt taggade och att de kan göra precis vad de vill. Kommer säkert att gå bra. Sen har vi också påbörjat deportationer av papperslösa. ICE, Immigration and Customs Enforcement, har gjort räder. Häktade bland annat en militärveteran. De trodde inte på hans legitimation. För grejen är ju att det här är ju egentligen inte en fråga om att verkligen deportera papperslösa på ett systematiskt sätt. Det här handlar om att sprida skräck bland immigranter. Och hans aktioner har varit precis vad som planerades i projekt 2025 som jag pratade om tidigare i flera avsnitt. Och det visar sig nu förvånansvärt nog att han ljög när han sa att han inte visste något om det. Så nu undrar vad planen är för den andra Trump-administrationen. Kolla upp projekt 2025. Men han har även gjort otippade grejer. Drog igång ett meme coin. Alltså ett så kallat shitcoin. Meme coin är en kryptovaluta, om du inte känner till hur det fungerar, vars värde bara är vibbar. Det har inget värde i sig självt. Det här är alltså den mest degenererade formen av krypto. Och är för degenererade spelare. Det här är det lättaste sättet i krypto att bli blåst. Som sagt, hela värdet av en meme coin är bara vibbar. Bara vibbar. Men det är smart, tror jag. Därför att det här är ett fantastiskt sätt för honom att ta emot mutor. Ospårbara pengar att muta honom med hur mycket du vill. För det var ju uppenbarligen inte nog med alla hans tomma men ändå fullbokade hotell under förra administrationen. Och till och med en del republikaner tyckte detta var lite väl mycket. Det är ju inte riktigt värdigheten i presidentskapet. Men ingen kan ju stoppa honom. Och sen hans nya bästa vän Elon Musk gjorde nazistsalut 2 gånger under sitt tal på invigningen. Alltså invigningen av en amerikansk president. 2 gånger nazistsymbol. Detta ledde självklart till en otrolig mängd gaslighting. Det var inte alls en nazisthälskning. Vilket det självklart var. Nej. Det var en romersk hälsning. Vilket alltså var det som där fascisterna i Italien fick idén till fascisthälsningen. Som sen tydligen Hitler såg och tyckte var så pass ball att han ville apa efter den. Sen är det också, historiker tror att den här hälsningen egentligen inte var en romersk hälsning. Den hittades på mycket senare. Det finns inga beskrivningar av den från romartiden. Men det spelar ju ingen roll i allt detta. Och även Anti-Defamation League var en del av den här gaslightingen. Det är alltså Anti-Defamation League är en organisation som verkar mot antisemitism. En organisation som under senaste åren har varit väldigt, väldigt aggressiva mot människor som stöder Palestina. Organisationen har fått människor sparkade från sina jobb. För att de har lagt ut saker på sociala medier som det vore bra med ett eldstillestånd. Alltså den typen av fradga tuggande antisemitism. Men vad tyckte ADF om att Elon Musk gjorde en nazisthälsning 2 gånger? På X, självklart. Det verkar som om Elon Musk gjorde en pinsam gest i ett ögonblick av entusiasm. Inte en nazisthälsning, men återigen, vi förstår att människor är nervösa. Mm, ni klär er i ära nu. Sen också det absolut lägsta, dummaste försvaret är ju att Musk är neurodivergent. Så han vet ju inte vad han gör. Han är bara en liten autistisk pojke. Han vet inte vad han gör. Men Musk har också gjort det helt klart att han har nazistsympatier. Stödjer ju ADF, nynazistpartiet i Tyskland. Sen är det ju intressant, om han gjorde detta för att vara en edgelord och trigga libsen, eller om han verkligen menade det. Det spelar ingen roll. För att vara så tom och nihilistisk att du tycker att det är ett roligt skämt att låtsas vara nazist. Det kanske är ändå värre än att vara nazist. Och plus, om det verkligen var så att han var bara autistisk och visste inte vad han gjorde. Han postar ju på Twitter X hundratals gånger per dag. Allt han behöver göra är att säga typ: jag är bestört att en del tror att min hälsning var en nazisthälsning. Jag tar helt avstånd från nazismen. Det är allt han behöver göra. Men nej då. Nej då. Masken är av. Så det kommer att bli väldigt intressant att se vad detta gör för försäljningen av Tesla-bilar. I och med att nästan hela hans förmögenhet ligger i Tesla-aktier. Men de flesta bilarna i Amerika, väldigt många, är leasade. Och det är svårt att bryta sin lease. Så vi får se vad som händer lite senare när de här leasningarna går ut. Hur många som kommer att köpa nya Teslor. Jag tycker också, som sagt, i och med att hela hans, eller en stor del av hans förmögenhet, hans enorma förmögenhet, ligger i Tesla-aktien. Det är lite märkligt att han verkar vara så fullständigt obekymrad om detta. Det ska jag säga, det har jag svårt att förstå. Men vem vet vad han tänker? Vem vet? Men Amerika är ju baserat på expansionism. Jag i ett avsnitt 175 pratade jag om en bok som heter The End of the Myth av Temple Grandin, som var en väldigt bra bok tyckte jag, och handlar just om den amerikanska, från början av landets grundande, idén om expansion och American exceptionalism, alltså vi ska växa. Och de som inte trivs kan ju alltid flytta ut till gränsen, kan expandera. Och det här är ju samma idé som du har i Star Trek, som jag älskar. Star Trek alltså, to boldly go, alltså ut i rymden, utforska, hitta nya saker. Och det har länge funnits en idé i feberträsken att Kanada borde bli en del av Amerika. Det här har varit väldigt nisch. Alltså det är längst, du måste långt ut i feberträsken för att hitta de här människorna som verkligen tycker detta. Så det var väldigt nisch. Tills vår nuvarande president bestämde sig för att ta upp det. Och alltså för Amerika att annexera Kanada vore synnerligen olagligt enligt all internationell rätt. Och om Kanada mot all förmodan skulle vilja bli annexerat som ett sorts sudetenland, så vore det ju väldigt komplicerat rent rättsmässigt. Expansionism och aggression spelar ju väl för hans bas. Och Kanada är ju Förenta staternas hatt, kan man väl säga. Eller som de gillar att säga, lägenheten ovanför amfetaminlabbet. Och ursprunget av själva ordet Kanada är omdebatterat, men konsensus verkar vara att det kom från ordet Kanada, vilket var irokesiska för by eller boplats. Och Kanada är ju, som de lite mer cyniska människorna gillar att säga, att det är egentligen 5 utvinningsbolag i en trenchcoat. Enorma naturresurser, mycket olja, mycket gruvdrift och geografiskt enormt stort. Näst störst landyta i världen, störst är Ryssland. Kanada har också väldigt glest med befolkning. Det är 40 miljoner eller så utspridda över den här enorma landytan. Och jag flög över Kanada när jag flög hem nu från London till Phoenix. Och det är många timmar över Kanada. Jag är ju han som är den som sitter och tittar på den här flygkartan när jag flyger. Alltså, vi flög i nästan 1000 kilometer i timman, och Kanada tar timme på timme på timme att flyga över. Alltså att flyga över norr till syd. Du har orter som Moose Jaw och Wolf Point. Men Kanada, bara för att ta detta rent förenklat, har provinser, som Amerika har ju bara stater och territorier. Amerika har provinser och territorium. Det finns 10 provinser och 3 territorier. Och grovt förenklat så har provinser egna regeringar som styr tillsammans med den federala regeringen. Så väldigt nära stater. Medan territorier i Kanada styrs av den federala regeringen. De har egna regeringar men de har mycket färre befogenheter. Territorierna är rent generellt väldigt glesbefolkade. Varför är det ett eget land? Varför är det inte en del av Förenta staterna? För de var ju också brittiska kolonier fram till slutet på 1700-talet då Amerika bröt sig ur. I många tusentals år så befolkades Kanada av sin ursprungsbefolkning. Vi tror att det var mellan 50 och 70 000 år sedan som folk kom över landbryggan från fastlandet på Ryssland och började befolka kontinenten. Och de här urinvånarna kallas oftast i Kanada för First Nation. Sen de första europeerna att upptäcka Kanada var, tror vi, vikingarna som etablerade en liten koloni i Newfoundland, tror vi. Den var ganska kortlivad av någon anledning. Men den första europeen efter vikingarna var en man vid namn John Cabot. Han landsteg någonstans i Newfoundland 1497. Och Newfoundland är längst ut på Kanadas östkust. Och Cabot var italienare men arbetade för engelske kungen. Och denne Cabot och hans son arbetade sedan resten av sina liv för att försöka hitta den mytomspunna Northwest Passage. Alltså en havspassage till Stilla havet så att man skulle slippa att segla till botten av Sydamerika, vilket var väldigt, väldigt jobbigt och många förliste. Men Newfoundland är lite roliga för att de har numera en väldigt speciell dialekt. Det finns ju en sån här allmän kanadensisk dialekt, men i och med att det är stort geografiskt så finns det självklart även regionala dialekter. Och Newfoundland, de är väldigt, väldigt svårförståeliga. Även andra kanadensare har väldigt svårt att förstå dem. Mycket speciell. Finns även, jag kan rekommendera, en av mina favoritserier på senare år är en kanadensisk serie som heter Shoresy. De har precis släppt 4:e säsongen, har dragit igång. Finns på Netflix i Sverige, åtminstone de första 3 säsongerna. Det är enormt kanadensiskt. Det är mycket hockey. Mycket hockey, en liten håla i Kanada, Sudbury. Men en av karaktärerna är en hockeyspelare från just Newfoundland. Och han är alltid väldigt rolig att lyssna på. Och just namnet, det är inte det mest kreativa namnet för en ny koloni som du har hittat, Newfoundland. Tydligen så kommer namnet från kung Henry den 7:e. Det var ju engelska kronan som hade sponsrat Cabots expedition. Så Henry sa, ett Newfoundland. Och då sa de, ja, du är ju kung. Det får väl heta så då. Men saker och ting blev fort väldigt röriga i Kanada. Därför att även fransmännen, spanjorerna och portugiserna var väldigt intresserade av nya kolonier. Och Frankrike, trots att engelsmännen var först, så lyckades, jag tror de schabblade rent administrativt på något sätt. Så Frankrike var först att officiellt lägga anspråk på territoriet de kallade Kanada. Detta var på 1530-talet. De döpte självklart kolonin till New France, Nya Frankrike. Fast de gjorde det säkert på franska. Och både England och Frankrike upprättade kolonier i Kanada. England hade fler kolonister. Av någon anledning så slutade fransoser emigrera till Kanada. Och det kan väl vara, jag hade lite svårt att hitta exakt varför, men det var ju mycket i Frankrike på 1700- och 1800-talen. Och tydligen franska regeringen gjorde inte mycket för att stödja sina kolonister och att få folk att åka dit. England var ju väldigt stora på att försöka få folk att flytta. De hade ju för många fattiga, tyckte de. Sen var ju också Kanada var agralt. Om du emigrerade till Kanada så blev du antagligen jordbrukare. Medan Amerika var mer industrialiserat, så det var lättare att tjäna ett leverne i Amerika. Och sen på 1700-talet så intensifierades spänningarna mellan Frankrike och England. Så vad fransmännen gjorde var att i och med att det var spänt läge och du behövde soldater, men engelsmännen hade fler soldater, så allierade de sig med First Nations stammar. Helt enkelt för att få mera mannar. Och den här konflikten som drog igång i Amerika var kallas för fransk och indiska krigen. Och den här konflikten blev en del av sjuårskriget som gick från 1756 till 1763. Vilket Winston Churchill senare kallade för det första världskriget, i och med att fientligheterna i sjuårskriget tog plats på 5 kontinenter. Från history.com. Medan fransmännen, britterna och spanjorerna slogs om kolonierna i den nya världen, så kämpade Fredrik den store av Preussen i Europa mot trupper från Österrike, Frankrike, Ryssland och Sverige. Det sjuåriga kriget avslutades med 2 fördrag. Fördraget i Hubertusburg, vilket stärkte Preussens makt på den europeiska kontinenten. Och sedan Parisfördraget mellan Frankrike, Spanien och Storbritannien drog upp koloniala linjer till stor del till förmån för britterna. Sen är det också fantastiskt, om du är lite historienörd, just hur första världskriget, alltså det vi brukar kalla för första världskriget, hur det fullständigt ritade om kartan i Europa. Alltså Preussen och Habsburgare och allting vad det var innan första världskriget. Men britterna i Parisfördraget fick Kanada, Louisiana och Florida. Och Florida fick de från Spanien. Så att det här sjuårskriget började alltså i den nya världen, där det kallades franska och indianska kriget. Men där, franska och indianska kriget började 1754, så det var ett 9-årskrig där. Och det handlade mest om Ohio River Valley, vilket är ett enormt bördigt landskap. Och alltså delar av nuvarande Ohio, Indiana, Kentucky, Pennsylvania och Virginia. Och som alla krig så var krutdyrken fylld och väntade bara på en gnista. Den gnistan kom från ingen annan än George Washington, som då var 22 år gammal och hade alla sina tänder. Alltså George Washington, Amerikas första president, hjälte från frihetskriget. Det var under fransk och indianska kriget han lärde sig slåss. Från history.com igen. Konflikten började i sydvästra Pennsylvania den 28 maj 1754. Då en grupp brittiska soldater och Mingo-krigare närmade sig den franske fänriken Joseph Coulon de Chaumonville, hans läger. Mannen som ledde de brittiska styrkorna var den 22-årige Washington, som trots att han var överste löjtnant i Virginia-regimentet aldrig hade varit i strid. Ledaren för Mingo-indianerna, vilka även var kända som Ohio Iroquois eller Ohio Seneca, var däremot en man vid namn Tanakarison. halvkungen. Han var en erfaren krigare och statsman i 50-årsåldern. Och att säga att den erfarna Tanaka Harrison gav vägledning till nybörjaren Washington skulle vara en underdrift. Sluthistory.com. För det var ju inte bara Frankrike och England som slogs. Flera stammar med urinvånare krigade också mot varandra. Och Tanaka Harrison och hans Mingo-stam var allierade med britterna. För att Washington var ju engelsman på den här tiden. Amerika fanns inte. Men hans regemente som han ledde, Virginia-regementet, det var alltså lokal milis. Inte en del av den brittiska armén rent tekniskt, om jag har förstått det rätt. Och engelsmännen var som engelsmän är, så de såg ju ner på de här lokala miliserna. Men Washington upptäckte att en patrull ledd av Jumonville var i närheten, så Washington la sig i bakhåll. Och när Washington och Tanaka Harrisons styrkor nådde fram till fransmännens läger så gick de till attack, dödade Jumonville och flera av hans soldater och tog andra till fånga. Det är en fråga, vi vet inte vem som sköt först, det är omtvistat. Enligt en Mingo-krigare så var det Washington själv som sköt först. Men den här skärmytslingen eskalerade snabbt till en bredare konflikt. Andra säger att det var Tanaka Harrison som begick mordet på den här fransmannen. Men vi vet inte. Men fransmännen anklagade Washington för att ha attackerat oprovocerat. Fransmännen ansåg att Jumonvilles expedition var diplomatisk, inte militär. Vilket Washington tyckte var en lögn. I vilket fall, Washington vann striden men förlorade propagandakriget. Därför att vid den här tiden, England och Frankrike låg inte i krig rent officiellt. Så det var uppenbarligen inte okej att attackera fransmännen. Framförallt inte om de var diplomater. Så lite hetsigt, lite stressigt. Så Washington byggde snabbt ett fort i området. Vilket han döpte till Fort Necessity. Det är ett fantastiskt namn. Och det var, som namnet anger, det var inte mycket till fort. Det var mest ett staket runt ett fält. Den är Jumonville. Hans halvbror, Louis Couillon de Villiers, var mycket upprörd över sin brors död. Och var också fransk officer i området. Så jag antar, stereotypiskt, att det blev lite galliskt hetlevrat. Så han ledde en attack mot Washingtons Fort Necessity. Det var alltså en blandning av franska soldater och urinvånare som attackerade fortet. Washington tvingades kapitulera och tvingades skriva under en bekännelse på franska, vilket han inte kunde läsa, där han erkände det nesliga mordet på Jumonville. Det var alltså ett fullständigt fiasko. Och det här fiaskot fick England att skicka två regementen med redcoats till Amerika. Den största mängden soldater som skickats till nya världen så långt. Men de gick också först på pumpen mot fransmännen. Men med tidens gång så lyckades de få ett övertag. Och när sjuåriga kriget var över så hade alltså fransmännen förlorat sitt imperium i Nordamerika. Och Washington hade den militära erfarenheten han behövde för frihetskriget. Och det var också under sjuårskriget som den brittiska flottan verkligen visade sin makt. Hur den var grundbulten i det brittiska imperiet. Men krig är väldigt dyrt. Så England bestämde sig för att börja kräva skatter från sina kolonier i Nordamerika. Vilket ju inte mottogs väl i kolonierna och ledde till att kolonierna i Amerika valde självständighet från det engelska tyranniet. Ingen beskattning utan representation. Men åter till Kanada. Så nu alltså står helt under engelsk kontroll. trots att det fortfarande fanns en franskspråkig minoritet. Sen under frihetskriget så flyttade brittiska lojalister, eller de flydde ska man väl säga, till Kanada. Det var långt ifrån alla som tyckte det var en bra idé att slåss mot Englands makt. Framförallt i början av revolutionen så verkade det ju väldigt, väldigt hopplöst. Sen det är svårt att hitta, men man kan väl anta att de amerikanska kolonisterna måste ha gjort några försök att dra med sig de kanadensiska kolonisterna i sin frihetskamp. Men om de gjorde sådana försök så lyckades de inte. Kanada valde att vara kvar i imperiet. Sen under kriget 1812 så drabbade brittiska och amerikanska styrkor samman längs de kanadensiska koloniernas södra gräns. Så det var, och det här var mest tragikomiska händelser. Det var inte eliten bland amerikaner som tyckte att det var en jättebra idé att försöka attackera Kanada. Men de engelska kolonierna i Kanada fortsatte expandera norr och västerut. De expanderade fort, vilket var dyrt. Sen var också de kanadensiska kolonisterna, de var självklart oroliga för att Amerika skulle attackera dem igen. Och engelsk och fransktalande kolonister hade svårt att komma överens. Vilket ju fortfarande är en grej. Det finns fortfarande i Kanada fransktalande fanatiker som väldigt, väldigt, väldigt gärna vill frigöra sig från Kanada och den engelskspråkiga tyrannin. Så det var lite bökigt allting ganska länge där. Sen 1867 så förenade England tre av sina kolonier, Kanada, Nova Scotia och New Brunswick, till Dominion of Canada. Urinvånarna konsulterades självklart överhuvudtaget inte. Men som en dominion så var de förenade kolonierna inte längre kolonier. Utan Kanada var nu sitt eget land med egna lagar och eget parlament. Kanada var också ansvarigt för sitt eget försvar. Medan en brittisk guvernörgeneral representerade brittiska intressen i landet. Så det var en brittisk dominion, en brittisk lydstat. Fram till 1931, då Statue of Westminster gav Englands dominions allihop, det var en hel bunt med dem, full laglig frihet. Men England kunde fortfarande ändra den kanadensiska konstitutionen om det så ville. Och gissa när den kanadensiska flaggan infördes, så den med lundlövet, 1965. Så det är 60 år sedan. 1982 införde Kanada sin egen konstitution och blev ett helt oberoende land. Men de är fortfarande med i Commonwealth, med då Australien, New Zealand, Indien, Pakistan, Bangladesh och ett helt gäng afrikanska länder som varit tidigare kolonier. Mest är ju Commonwealth numera en ursäkt för diplomater att kunna träffas och dricka champagne och en formalitet att länderna erkänner den brittiske kungen som sin. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Om du vill kontakta mig är bästa sättet e-post. Hej, snabela.amerikapodden.com. Och kolla gärna in och följ om du är på Blue Sky. Amerikapodden på Blue Sky. Får se vad jag lyckas lägga ut där. Krama varandra i trafiken. Namaste.